Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Den som pratar just nu heter Emil och den som kommer prata om någon sekund är Erik Nyström. Hej Erik.
Hej hej Emil.
Vi ses ännu en dag. Trevligt. Ska vi gå direkt på vad vi ska prata om?
Det kan vi väl göra. Inte hålla på och försöka fluffa upp allt det här.
Jag vill bara säga först att jag idag har börjat slå väldigt mycket rekord i min löpning. Mm. Jag har börjat öka hastigheten väldigt, vilket är väldigt kul. Så idag slog jag min vanliga runda liksom är typ, den är typ 3,5 kilometer. Jag bor i en uppförsbacke, så när jag började springa så gick jag upp för uppförsbacken och så började jag min tidtagning ovanför uppförsbacken.
Väldigt rimligt.
Ja, så jag tog inte med liksom nackdelarna i att starta i uppförsbacke, men sen när jag springer hem så tog jag alltid fördelarna i att springa hem i nedförsbacke.
Mm.
Men nu har jag faktiskt börjat starta faktiskt i uppförsbacken, vilket är skönt att man liksom har kommit över det hindret i att inte orka springa uppförsbackar. Det är vinst nummer ett. Och vinst nummer två då, att min korta sån här, du vet, bara ut och springa snabbt runda som är 3,5 kilometer och springer runt Rambergsvallen, så har jag verkligen börjat öka hastigheten. Det är väldigt kul att man börjar liksom få upp tempo i sin löpning.
Personlig utveckling, är det det kallas?
Ja, men det är kul att se att, att det är personlig utveckling, att någon utveckling sker. Förstår man att jag är ute och man är trött, men sen märker man att man är mindre trött, man har mer studs i stegen, kroppen vill liksom ligga lite högre, det bara känns långsamt om man är nere på mina vanliga hastigheter som är typ kanske 6,30 och sådär.
Ja, just det. Så om du och jag skulle vara ute och jogga så skulle du tycka det var så jävla tråkigt för att du var tvungen att liksom slumma med en snigel.
Det finns ju talesättet fart efter kamrat.
Mm.
Men det är klart att man kan känna någon sorts irritation i kroppen. Att man vill snabbare än Erik Nyström. Så kan det nog vara.
Men det är som att gå på bio, va? Alltså man ska göra det själv.
Ja, men löpning är verkligen så här. Det kan vara kul på något sätt att löpa. Idén om att löpa med andra är nog roligare än att faktiskt göra det. Det är faktiskt en meditationsövning att löpa, att vara ute själv. Och om man så på podd eller ingenting alls, att bara vara ute och försöka liksom stanna tiden lite och finna till någonting nu.
Kan du inte byta ut allt mot idén om att göra det med någon annan är bättre än att faktiskt göra det? Mot, alltså nästan i princip alla. Eller i alla fall så här, 75% av alla aktiviteter är idén om att göra det med någon bättre.
Ja, och den idén kommer väl av vad vi lär oss av samhället.
Ja.
Vad vi laddas med för världen. Men egentligen är det så roligast att vara ensam och sitta på någon sorts vind och inte ha någon kontakt med andra människor och vara den där skumma personen som folk knappt vet existerar i samhället.
Men när
lite
du kommer,
lasermannen-grejen.
När du kommer hem efter att ha gjort dina 3,5 kilometer här på den tid du nu gör det, vilket kanske är runt 22 minuter, eller?
18 minuter då.
18 minuter. Mm.
Och då förstår du, jag förstår att många av dem som lyssnar, en del av dem löper ju och springer. Och jag fattar att 3,5 kilometer är ingenting. Det är så här, vad fan är det för typ baseline för att gå ut och springa? Men det råkar vara så att det är typ en vända runt Rambergsvallen. Så den funkar för mig.
Men när du då kommer hem efter den här vändan runt Rambergsvallen, sätter den ner kanske i en fåtölj eller vid köksbordet eller någonting och är så här svettig och slut och så. Får du då de här endorfinruschen eller dopamin? Jag vet inte vilket hormon det är som ska utsöndras där. Du bara fylls av bara välbefinnande. Din plats i kosmos känns helt rätt. Du bara mår så fruktansvärt bra. Får du de känslorna?
Nej, jag går och duschar först omgående och då känner jag väl någon så här glädje i att jag var ute och sprang men inte längre springer.
Mm.
Att jag är klar. Och att jag överlevde och att jag slipper göra det. Så jag går och duschar, kommer ut, sen sätter jag mig i soffan och så tänker jag, ah, men jag kanske står på tvn bara i 5 minuter medan jag typ torkar eller medan jag bara får andas lite. Och sen sitter jag hela resten av kvällen sitter jag framför elbilsrecensioner eller Garmin-klockrecensioner på YouTube.
Det låter ju inte som en så bra avslutning på löprundan.
Nej.
Men mår du bra när du sitter där och kollar på Garmin och, eller elbilsrecensioner?
I nuet får man någon sorts kick av att läsa eller typ höra någon prata om den nya Garmin 165-klockan. Men sen känner man ett äckel när man väl ska gå och lägga sig och det har blivit mörkt och klockan är typ 11:30 eller vad kan vara.
Jag kan förstå att du tittar på recensioner på någon slags här pulsklocka, stegräknare, glorifierad stegräknare.
Ja.
Det hänger ju någonstans ihop med att du vill se dig själv som en löpare nu. Men elbilen, du har väl inte ens körkort?
Nej, jag vet inte var det kommer ifrån. Men ja, det var ett tag.
Är det ett djupt rotat teknikintresse?
Jag blev förälskad i en person på YouTube som heter Alrik. Han är någon chefredaktör för en tidning som heter Automotorsport. Och de har väldigt så här taffliga YouTube-videor. Taffligt klippta, taffligt filmade, taffligt ljud. Men så provkör de lite bilar och sådär. Och så... Han är väldigt underhållande som person. Så det är någon sorts influencer som jag har fastnat för. Alltså en 55-60-årig gubbe som har levt med att skriva om bilar och nu tvingas ut på YouTube för att dra in vissa annonspengar.
Det känns lite så här Lars von Trier-skavigt.
Jag ska skicka ett klipp till dig när han är och provkör någon så här ny lite hemlig Audi-modell i något nordafrikanskt land. Eller möjligtvis i Mellanöstern.
Mm.
Och han pratar med typ kamelfösare. det är väldigt kul. Även om det finns ett visst uns av gubbrasism i vad han säger.
Jag hade inte förväntat mig något annat av någon som har skrivit bilrecensioner hela sitt liv och börjat dra mot 60. Men det säger väl kanske mer om mig än om honom.
Han pratar mycket om vikten av att det finns bus i bilen. Bilen måste vara busig.
Mm.
I ditt jobb när du sitter och kör bil, för det gör du väl ibland, hur mycket känner du liksom att bilarna, den bilflotta som ni har på... Skellefteås kommun. Hur många av de bilarna känner du liksom har bus i sig? Hur många är busiga att köra?
Jag vet inte riktigt. Är det att de inte riktigt lyder mig när jag vill att de ska stanna? Att ja, de så, gasar väl, dem lite? Eller?
Ja, det är väl liksom att köra en Porsche är väl säkert lite busigt. Att den, jag vet inte, att det är lite stark motor kanske. Att den svänger lite rallybilsaktigt kanske.
Ja, det skulle vara skrämmande för mig.
Ja,
jag hatar att köra bil.
Ja, fy fan. Jag har inte körkort så sagt. Jag har sagt att jag ska skaffa körkort om någon råkar bli gravid och det är så här 9 månader kvar. Då blir det så okej, nu skaffar jag körkort så jag har till min lilla Erik kanske.
Kanske.
Eller Erika ska till dagis sånt, kanske är bra att ha en bil.
Mm.
Eller man behöver så storhandla Pica Maxi.
Ja, jo, eller om du råkar skaffa ett jobb som kräver det. Fast du har, de glömde fråga dig på anställningsintervjun om du hade körkort och du inte hade det. Så du fick jobbet och sen i panik fick ta det. För att du inte skulle bli avslöjad.
Ja. Hur som helst, 3 Days of Condor heter en film vi ska prata om.
Jag gör det.
Mm, där jag tror Robert Redford springer lite.
Det känns som att han är på väg hela tiden.
Vad handlar det inte? Maratonmannen? Kan vi skriva upp den som en film jag vill se om?
Dustin Hoffman. Och,
samma era.
Det känns verkligen som någonting som skulle limma ganska bra med det här 2024 när vi avhandlar lite klassiker, tunga regissörer och ditt löpande.
Jag vet inte vem som regisserade Maratonmannen. Är det också samma regissör? Nej.
Jag tror inte det är Sidney Pollack.
Nej. Jag vet bara att en cool rockare...
Schlesinger. John...
Jag ska kolla upp det en gång. En cool rockare i alla fall från Seattle hade en turné, en Maratonmannen t-shirt på sig ibland. Och ibland en rockig t-shirt. Så det känns som att han, det vill säga Eddie Vedder, hade nog varit i någon så här, du vet, vi säljer coola t-shirts butik någon gång.
Mm.
Och då köpte en Rocky t-shirt och en Maratonman t-shirt och så körde han det. Maratonmannen kom 1976, det är året efter den här då. Den är regisserad av John Schlesinger.
Ja men titta, någonting fanns
vart
där inne.
Fan fick du det ifrån?
Jag vet inte riktigt, men det dök upp direkt. Så jag ser Dustin Hoffman i något så här gråmelerat och namnet John Schlesinger.
Ja, han
be mig inte nämna någonting annat som den mannen har gjort.
Nej, men jag vet, för jag är inte att han får vara klädd lite som Rocky i den.
Jo.
Det gråa springstället.
Och kanske så är det någon tandläkarscen.
Ja, precis. Is it safe, den scenen.
Mm.
Och så har vi Eddie Vedder i Maratonmannen-t-shirten, ja.
Löper Eddie Vedder?
tror jag inte. Nej. Men han har hooka på sig på scen. Löparskomärket. Uh-huh. Ja, det var en rolig bild där det var så här, en bild på han på, du vet, när han var 25 och hade Martens. Mm. Och så när han är 55 och på samma scen har på sig istället på gubbhooka.
Men det är bra, vad heter det, att stå på scen i dem.
Mm, precis. Tiden med Martens är väl förbi. Från de gamla gubbarna. Hur som helst, för Days of Condor, jag skulle vilja att du ger någon sorts premiss till filmen, kontext till filmen och någon sorts synopsis.
En premiss, en kontext och en synopsis. Mm. Vad är skillnaden på premiss och synopsis?
Alltså en premiss till själva filmen är väl mer utanför handlingen. En premiss till det avsnittet kanske man kan säga då. Alltså mer...
Okej, vi prövar en premiss här då. Är det då att den kommer i ett 70-tal där det var populärt med lite de här gå staten och lita på filmerna, paranoian, politiska thrillers, gärna med en stark leading man av en stilsäker regissör.
Ja, men det är väl också en kontext. Jag tror vi kan skippa ordet premiss kanske. Men det är väl någon sorts kontext i den här filmen då. 70-tals thriller. Vad har du för personlig relation till filmen då?
Väldigt svag. Jag vet att det var en sån här film som dök upp kanske i surret på DVD-forum eller någonting. Att jag då beställde en DVD från Diskshop för kanske nedsatt till 79 kronor eller 99. Så jag har den på DVD någonstans i någon låda. Min förhoppning är faktiskt att inom kort kunna få upp nästan alla mina filmer på samma våning som jag bor på. Jag har beställt en till bokhylla där jag tänkte ställa in film. Kanske.
Inget ont, men ingen har väl egentligen fysisk film framme längre.
Det är inte det att jag vill posera med dem eller titta på dem. Det är ju det att jag vet att om jag har Three Days of the Condor på DVD och alternativet är att hyra den för 49, så kan jag gå till hyllan och plocka ner den. Motståndet för mig när jag vet att den finns kanske i en låda på vinden är för stort.
Det känns inte som att du är på godisjakt då, på skattjakt.
Ja, lite. Det var någonting jag var uppe och letade jättelänge som vi pratade om ganska nyligen. Men skitsamma. Där någonstans dök den upp i mitt sinne. Mm. Jag köpte den och såg den och tänkte... Den var väl okej, men det var ingenting jag la på minnet. Jag minns mest Robert Redford i sin så här rågblonda kalufs som kutar runt på gator i New York och inte kan lita på någon.
Så då pratar vi alltså början av till mitten av 00-talet?
Ja, någon gång då.
Och när du introducerades för den filmen. Okej, okay. Jag har inte sett den innan.
Nej, och sen dess har den bara legat i träda.
Okej, vill du ge en synopsis också då?
Nämnde Robert Redford vad ska man säga, så här, analytiker åt CIA. Han är inte en field agent, han har inte en picadoll, han kan inte döda någon. Men han är en bokmal, han kan läsa mycket intel och jobba på en liten avdelning som bara ska skanna av vad man väl skulle kunna säga är mediebruset, men då är... Även böcker och liknande. Någonting har hänt, hela den enheten avrättas. Och han måste ta reda på varför och vem kan han lita på? Är han själv nästa offer? Ja, det är han såklart. Men det är en liten så här dataanalytiker skulle det väl ha varit idag som måste ut på fältet som CIA-agent och kan inte lita på någon.
Ja, men idag kan det ha varit en... för några år sedan kan det ha varit en Paul Rudd, kanske.
Nu är vi ju överens om att Paul Rudd inte är Paul Rudd längre.
Nej, han har inte varit Paul Rudd sedan Halloween 6.
Nu är han Adam Sandler.
Jag har gjort en temperaturlista på den här filmen. Och en temperaturlista är då en genomgång av en film i 10 steg. Där första steget som man tar först är det svagaste med filmen. Och sen 10 då som man avslutar med är det starkaste och bästa. Mm. Lite slarvig lista. Jag skyller på att det är för att jag har varit ute och slagit personliga rekord på min springrunda. Men vi kan göra ett försök. Jag vill bara säga att jag såg trailern till Deadpool and Wolverine som kommer nu i sommar.
Ja, men...
Hugh Jackman. Ja, Hugh Jackman som har pensionerat sig och inte längre vill spela Wolverine igen i den här filmen.
Mm.
Och det enda som fick då kitta till lite i den någon sorts kreativ benmärg i mig är när man får se Ant-Man, alltså Paul Rudds Ant-Man, som stor, den är Giant-Man som han kallas då. Alltså han blir gigantiskt stor.
Jo, ja.
Är död. Och det verkar som typ så skurkarna har typ sitt högkvarter i hans dödskalle typ.
Ja. Det är en fin tanke.
Ja, det har någonting. Okej, okay, jag ska ta fram min lista här då.
Medan du gör det, så det var någonting med temperaturlista som slog mig bara häromdagen, att den går från 1 till 10. Varför går den inte från minus 5 till plus 5?
För jag tror att det var en lista från 1 till 10 och att den kallas temperaturlista inte från början var supertajt ihopfogat.
Ja.
Jag har ju haft ett väldigt klart minne av backstoryn till temperaturlistan, men den börjar bli lite mer luddig i kanterna.
Den ifrågasätts ju även av Gustav Torssell.
Ja, vi har ju den grejen också. Men jag undrar, för nu minns jag inte längre vilket var första avsnittet vi hade den i. Men där kanske man får svar på det. Men precis, men det är enklare dock, vill jag också bara säga, rent pedagogiskt, att gå från 1 till 10 än att hålla på med minus 5, minus 4, minus 3. Och nu är vi på 0. Det blir lite mer, det blir lite tillkrånglat.
Ja, det blir lite Barbenheimer över det.
Ja, det var inte vårt finaste ögonblick.
Ja, det var väldigt jobbigt att hålla tankar i huvudet. Nåja, här är det ingen Barbenheimer-temp och det är ingen minusskala, utan det, den är rak från 1 till 10 och du har letat fram den nu.
Och vi börjar på 1 som är det svagaste, det jag tyckte var kallast med den här filmen. Här har jag satt titeln Three Days of Condor, eller om man så vill, Tre dagar för Condor, som är den svenska titeln. Och det är väldigt svårt när man väl har sett en film, eller vad man nu har gjort, tagit sig an ett nytt band, då kan samma fenomen uppstå, eller se en tv-serie. Men det är väldigt svårt att backa bak och minnas hur känslan var av någonting man inte riktigt hade sett den. Men jag har ju stoppat mig själv att se den här filmen, för att titeln Three Days of Condor har jag liksom i min värld aldrig... Och nu försöker jag minnas då tillbaka till hur jag kopplar. För så fort man ser filmen och lär sig att Robert Redford är med och allting, så börjar man liksom få sån konkret bild av det, att man glömmer av sin forna bild. Samma när man börjar lyssna på rockbandet Kiss, då glömmer man liksom av hur var min bild av Kiss innan jag lärde mig om alla intrikata detaljer och dramer som hänt i det här bandet. Men min bild av den här filmen, som jag tror har varit varför jag aldrig har liksom jagat i kapten för att se den, har varit att jag har aldrig sett det som Robert Redford springer runt i New York i en Alla presidentens män-aktig paranoia-thriller.
Nej.
Jag tror jag mer haft någon bild av att det är så här, alltså någon mer så här CIA kanske i någon djungel, och de kanske ska spränga någon antenn i slutet, och kanske någon actionsekvens med soldater i kakikläder. Heter det så?
Ja.
Alltså, vad jag menar, jag har sett mer som en, du vet, när man slår på bron över floden Kwai, alltså att nu är det 3 timmar jag ska sitta och titta på ett halvtråkigt ökenlandskap, och Alec Guinness är fantastisk, men det är en viss typ av film. Kan du förstå att jag såg mer en sån film?
Jag tror kanske att jag har varit på samma sätt. Undrar om det är Condor som ställt till det för mig.
Man tror inte att det är ett land.
Ja, och jag har nog snarare varit i en alpvärld då. Jag har sett snö framför mig. Och så tänkt att, men det här är så här örnästet fast på 70-talet.
Eller du vet, Kanonerna i Navarone, vad heter. Det är en typ av filmer som också är så här, det här borde jag verkligen se, för det är en klassiker. Jag tror att den här filmen är skitbra, kan jag även tänka om den typ av, du vet, andra världskrigsfilmer. Men så drar jag mig alltid för att se dem. Och det, så har det varit på den här filmen, och det är tack vare titeln.
Three Days är ju inte dumt. Och nej. Condor är ju hans kodnamn. Men det är någonting med Condor. Det låter inte som en fågel. Det gör ju inte det.
Nej, exakt. Jag trodde att det möjligtvis var något land i någon sorts nära Vietnam kanske. Och det är svettiga militärer. Och det är möjligtvis att han går runt i någon söndersvettig skjorta i smutsiga städer, och det är många som åker runt och sådär, vet, mopeder med massa last på, som man såg mycket med i sina. Alltså så där såg jag fram emot, men jag gillar att hålla mig till bebyggelse och till skyskrapor i mina filmer, och till, du vet, gula taxibilar.
Om det inte är Sorcerer då, som är exakt det du beskrev.
Nej, men Sorcerer är nog en sån film som jag också kan ha dragit mig för att se av samma skäl. Och sen när man såg den var det ju fantastiskt, och jag skulle gärna slå på den med en gång nu igen. Men så det har alltid varit bilden. Jag har aldrig liksom stoppat den i samma säck som Alla presidentens män och avlyssningen och sådär. Utan det har mycket mer varit då en annan typ av film. Och det har ju varit, det ligger i fatet för den här filmen.
Ja, jag är Jag förstår precis vad du menar eftersom jag var i något slags alpuppdrag här. Men det har väl inte påverkat mig på samma sätt i att se den eller inte se den. Det har inte haft samma inverkan, men jag har associerat fel.
Men det var när man satt där och skulle bestämma det som var svaga, så var det nog ändå att filmen ändå stoppade en för att se filmen. Det är ju fan inte bra. Punkt nummer två, bytte precis på plats 2-3 här nu. Så att,
spännande.
Punkt nummer två, det är alltså fortfarande väldigt, väldigt kallt. Det är en detalj, och vi har nämnt det lite redan, men vidrört det. Men det är att jag förstår inte under hela filmen vad egentligen Robert Redford jobbar med. För han jobbar på en avdelning där de läser massa typ skönlitterära böcker och tar in massa material. Och utifrån det, vad är de fick hitta typ, alltså jag frågar inte riktigt vad det är de hittar i de här skönlitterära verken.
Ja, oftast ingenting, va? Alltså att de läser tidningar, böcker för att se saker som eventuellt kan vara en kod för någonting, en avvikelse. Jag antar att de får vissa saker skickat till sig.
Jo, men vem skulle, alltså, för de pratar väl om någon bok här.
Mm.
Och det är så här, jo men tryck upp en bok i 10 000 exemplar. Alltså, varför ska man gömma en kod i det? Eller vad, jag trodde först att det kanske var mer så här lite, en sekund tänkte att det kanske var mer något sorts, du vet, X-Files-aktigt. Att det vill säga, ödesbestämt så finns det likheter i det fiktiva med verk. Alltså jag började tänka för mycket på det i typ 2 minuter. Och sen var vi i något sådär jagad universum med Robert Redford. Och då kunde man liksom skita lite i vad...
Det sveper förbi, vilket kan väl både vara bra och dåligt. Men det han har snappat upp är ju att en deckare som inte har varit någon försäljningsframgång alls på sitt originalspråk har översatts till orimligt många olika typer av språk.
Mm, precis. Men okej, och vad betyder det?
Att i den här, att det på något vis då eventuellt skulle kunna vara en avvikelse gentemot hur det informationsflödet ska röra sig framåt. Så här brukar det inte gå till.
Men betyder
alltså
det då...
kan det finnas en kod, det kan finnas ett meddelande i det. Det är väl det som är deras jobb, att typ läsa annonser, allt som trycks, som kan vara en kommunikation med andra.
Jo, men vadå, så att då skulle man trycka upp den boken på massa språk för att den ska läsas då av människor, som då som att folk alltså skickar meddelanden till varandra i skönlitterära böcker, eller är det mer bara... Jag tycker fortfarande det känns...
Ja, det... Men... Det är klart det är grumligt, jag förstår inte alls. Men
alltså när man bara tänker på det typ en sekund där och lämnar det, då tycker jag det är en skitcool idé till någon sorts väldigt specifik avdelning på CIA som bara sitter och plöjer material och de är typ bokmalar och de är inte som du sa, de är inga field agents, de har inte pistol. De är lite mer åt Dana Scully-hållet för att prata X-Files. Men det är om man tänker en sekund, men sen när jag ändå vill lite förstå, då blir det väldigt svårt för mig.
Det är väl en så här medium McGuffin.
Medium som är halvbra menar du?
Ja,
jag skulle sätta den kanske lägre än medium. Men ja, det var bara att, helt enkelt, när filmen är slut förstår jag inte riktigt vad det är som har dragit igång allt det här, eller den här.
Jag antar att det man vill pitcha med det, eller det man vill måla upp som en värld, är att spionvärlden med liksom Intel hit och dit är så jävla komplex och på en sån hög nivå att man kommunicerar typ via kanske till och med publiceringsdatumen i pocketböcker som skickas. Alltså det är
ju så här nästan Dan Brown häftigt. Ja. Hade det kunnat vara liksom i...
Det är ju lite coolare än så här krypterade chattappar som gängkriminella springer runt med nu. Och som jag tänker även att IS använder och liknande.
Ja.
Det är ju inte lika romantiskt.
Nej. Det finns ju ett romantiskt skimmer. Du säger här, en avdelning finns romantiskt skimmer över med superintelligenta bokmalarna som jobbar åt CIA och de är i sin egen värld och de behöver aldrig se ett handelsvapen.
Framförallt kan jag förstå att en författare gärna vill skapa den här falangen i alla fall på CIA. Eftersom ett fördomsfullt tänker man att författare läser mycket böcker också. Man gillar att läsa. Man vill vara i bokvärlden. Tänk om man även fick vara
det är klart.
Nyttig för en spionverksamhet på samma sätt som jag som gillar att lägga pussel. Så jag älskar så här 1200 bitar. Det är ett lagom så här bredvidjobbspussel. Jag är bra på det. Det är en av de få saker jag har självförtroende att säga. Jag är faktiskt bra på
Har du ett pussel på jobbet? På ett här sidobord vid ditt skrivbord?
Nej, men bara vid sidan av livet.
Aha, aha.
Nu har jag har ingen plats för det längre någonstans. Jag vet inte var jag ska lägga det, men det är det.
Vad gör du? Det är det som jag har inte fattat med pussel. Vad gör man när man lagt det?
Man river det, stoppar ner i lådan och ställer tillbaka det i förrådet.
Ja, sen kommer man ju aldrig... Hur många lägger ett pussel två gånger om man inte är typ 7 år?
Pusslet jag la nu... här för någon vecka sedan, min dotter hade vattkopper, så då la vi lite pussel. Då var det med ett undervattensmotiv, lite tecknat så här, 1200 bitar. Det har jag lagt, alltså det där kanske var 30:e gången jag la det.
Det här låter ju som att man är på spektrumet. Men, och det jag vill säga också...
men där kan väl jag få samma, jag som kan det, jag som är inne i pussel. Där kan jag också, medan jag lägger det, tänk om det fanns en spionhistoria där den här skillen jag har som bara är användbar just i att lägga pussel skulle kunna komma till nytta. Det är lite den fantasin som en författare har spunnit igång på. Mm.
Jag var enklare att köpa typ att Zodiac-mördaren kommunicerade än att stora terrororganisationer och liknande skulle, du vet, lägga en kod i en skönlitterär bok. Men okej, jag förstår lite mer nu när du förklarar, men jag tycker ändå det är lite grumligt. Jag får nog se filmen igen kanske.
Jag tror framförallt inte att det är så viktigt.
Nej, och det är ju det jag sa. När väl Robert Redford börjar springa runt stressad för att lösa den här gåtan, så spelar det inte så stor roll varför hans kollegor har skjutits. Vi kan gå upp till punkt nummer 3, sen är det fortfarande kallt, och det kan bli så att vi under diskussionen av punkt nummer 3 även hamnar in i punkt nummer 4. Men punkt nummer 3, där har jag satt att sätta den här konstnärssjälskvinnan på en pedestal är väldigt film. Det är så här att det finns något nästan nedlåtande, tror jag inte är rätt ord, men du kanske hittar ett bättre ord. Men det hela det här när Robert Redford då inser att Faye Dunaway fotar. Och då blir hon plötsligt en människa, och så blir det plötsligt att då får hon ett innehåll och hon lyfts upp, du vet, på det här Zooey Deschanel typ i 500 Days, Pixie Girl-grejen nästan. Att så här, den här konstnärssjäls glorifieringen. Alltså man sexualiserar att en kvinna har något konstnärligt intresse.
Robert Redford står där och tittar på hennes svartvita klischéfoton och säger, det är höstbilder, det är ensamma bilder. Du är en ensam själ. Precis. Vi är inte så olika du och jag.
Nej. Och då får hon plötsligt värde i att hon är konstnärlig. Och så är det ändå typ att han som man då ska belysa och förklara för henne att hon typ genom det har ett värde. Det finns något, jag tror jag är lite svårt att kanske pinpointa vad det är. Men det finns någonting i att hylla upp den här kvinnan för att de är konstnärliga. Eller att de har ett roligt intresse, de är lite pixie-girliga. Så känns det som att man egentligen är nedlåtande mot dem. De får bara ett värde i att de fan går ut och fotar parkbänkar eller vad de gör. Men du förstår lite vad
men det är så här, är inte det bara slappt? Hur gör jag en tjej intressant? Ja, men hon måste ha ett intresse. Foto.
Lite kanske att hon inte... Men jag menar, låt oss ta en film som heter En amerikansk varv i Paris... I London, som jag såg nyligen. Där vill jag minnas att kärleksintresset som den här amerikanska varulven lär känna där lite snabbt på ett sjukhus. Jag tror hon bara är sjuksköterska.
Ja, jo, nej, hon har inte. Och det är inte så att, jo, jag är sjuksköterska nu, men jag skriver ju även haikus.
Ja, precis. Eller du vet, ja, du kan få sova hemma hos mig. Och sen får man se honom stå, du vet, och se på hennes Monet-pastischer hon målar.
Eller att hon studerar ju till att bli läkare. Hon vill ju bli någonting som är att ta på allvar på riktigt.
Ja, men då lämnar du lite det med konstnärssjälen.
Ja, men det, alltså,
sexualiseringen av kvinnor som har konstnärligt, och det är det enda som ger dem värde.
Ja, men jag tänkte att det har med ambition att göra också. Alltså att det finns ett värde att de har en ambition. Man kan inte bara vara nöjd med att vara typ bibliotekarie.
Nej,
eller
du är busschaufför. Ja, du är mer än dig själv och resten av lägenheten. För att det finns ett fönster i dina möjligheter och din ambition i att det hänger några jävla polaroidbilder på väggen. Men jag kan gå upp till punkten 4 också, för det stannar lite vid samma sak. Och där satte jag det här lite problematiska Stockholmssyndrom-sexet. Och det är alltså under pistolhot... Och i en väldigt, väldigt terrorfylld situation så ska ändå Robert Redford ha sex med Faye. Och...
För att hon vill det. För han har ju förklarat för henne att hon är ett geni.
Ja, precis. För att hon har egentligen blivit värd att ligga med också för att hon fotar. Hon är inte bara en person i en jävla klädbutik eller vart han hittar den i början. Men det där sexet är så här, det finns något helt övergreppigt i att han liksom tvingar sig in i hennes lägenhet. Han tvingar runt henne med sin pistol. Han är rätt så här bufflig i sitt sätt.
Mm.
Och sen så i den här situationen då där hon är inlåst med honom i en liten lägenhet och han har en pistol, så ska de också ha sex. Det finns någonting inte fel där, men samtidigt så är det så lite fel som det kan bli i och med att det ändå är Robert Redford.
För alla skulle ligga med han.
Ja, för att man förstår också att den här människan är ändå god.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Det lyser ändå igenom, även om jag tycker att han nästan är alltså det är en väldigt skriven konflikt mellan de karaktärerna i början. För Robert Redford hade ju bara kunnat sätta sig ner, varit lite lugn, sänkt pistolen och förklarat, så hade ju Faye förstått.
Mm.
Du vet, men det blir väldigt mycket det här att okej, vi låter dem aldrig riktigt prata med varandra, utan han ska bara buffla runt och hota med pistolen och putta runt henne. Vilket tror jag är lite enkelt för att just skapa konflikt och ha lite så här nerv i ett möte.
Framförallt om du någonstans har föreställningen att en film måste innehålla en sexscen eller en romans, vilket den här inte hade behövt.
Nej.
Men castar du de här två, Robert Redford och Faye Dunaway, då tror jag det finns en ängslighet hos om det är producenten eller manusförfattaren eller regissören, skitsamma, de som har gjort filmen, de ansvariga, att ja, men fan, publiken förväntar sig ju att de ska åtminstone kyssa varann.
Men det kunde ju så väl kanske lagt senare i filmen när hon är med på äventyret.
Ja, det är ju snarare som att hon går med på äventyret efter att han har halvt under pistolhot våldtagit henne.
Ja, precis, och bundit fast henne på toaletten och allting. Jo, men jag vill bara säga igen då att Robert Redford känns ändå väldigt mycket som en ändå bakom pistolen och allting, så känns det ändå som en snäll prick. Så att, är det någon jag ändå kan förstå att hon känner att jag tar ändå chansen nu när min pojkvän ändå är i Vermont eller vad det är. Så, och få ha sex med en riktig jävla kar. Som jag också vet om egentligen är väldigt snäll. Och han är en CIA-agent som har det jävligt tufft just nu. Och han är jagad och allting. Så kan jag ändå, just i och med att det är Robert Redford, så kan jag ändå förstå.
Han klickar verkligen i alla boxar här.
Ja, hade bara för det en box som föll bort ur allt jag radade upp nu, så hade jag känt bara, jävla, våldtäkt, det här är helt fel, det här är fan, att de ens har med i filmen. Men att det ändå är Robert Redford.
Att han är mjukis, men han är ändå CIA-agent, och han har ändå en pistol, och han är ändå snäll. Ja, det är mycket som ska in där.
Ja, så att då tycker jag ändå att jag tycker att de får någon sorts pass.
Ja, det är fan det här med charmiga personer. Det är fan det farligaste som finns.
Mm, jag tror vi nu skulle kunna se igenom ett par tidiga Bond-filmer och känna att sexet funkar mycket, mycket sämre där än vad det gör här. Med Sean Connery, Sean Connery är också en charm, men han är ju farlig sin helvete i den Bond-rollen.
Jo, tack.
Där är det fan mycket, mycket rädsla, kan man nog se i kvinnornas ögon. Vi är uppe på punkt nummer 5, någon sorts platå. Man stannar upp, man tar lite vätska, man gör sig redo för sista kilometrarna. Där är satt någonting helt, jag har nog ingenting att diskutera om den här punkten. Och det är inte ens en fråga, så du kan inte sitta heller och vara pepp på det. Det är bara typ, här har jag bara skrivit här, nystandet med penna och papper.
Han sitter och gör det.
Ja, jag tycker det är något väldigt analogt, men det är också rätt snyggt. Istället för att liksom han pratar med sig själv, eller han pratar med någon om självklarheter, som ofta kan hända i filmer där man säger, ni skulle inte prata så här med varandra om det här. Ni pratar bara för publiken nu. Då tycker jag det finns någonting snyggt i den här man som är jagad lite som Harrison Ford, som faktiskt sätter sig och noterar det han minns för att få klarhet i vad är det som händer. Vad har jag några ledtrådar? Har jag någonting att gå på?
Det är väl lite så här vilken sätt man har att ta in information. Att man har så här audiodaktiv eller visio, bla bla bla, vad det nu då heter. Att han kanske behöver se det. Och det är ju någonting, man blir ju lite intresserad. Så här, ja, men vad ska han nu komma fram till? vilket streck ska han dra och vilken, så här, vad ska han skriva med ett frågetecken efter innan han ger sig iväg för att räta ut det?
Ja, men jag vill bara säga att de här små frågetecknen och den lilla texten som blir på papper är ju snyggare än när de står vid en jävla, du vet, en jävla stor jävla tavla och håller på att dra snören och ha foton, ja, det... uppsatt och allt det här skiten som man ser i vår tredje jävla deckare man ser, du vet.
Ja.
Då är det fan snyggare att någon jävel bara tar på, till frukosten, hittar något jävla papper hos kvinnan som man haft Stockholmssyndrom sex med och sätter sig och notera lite. Det tyckte jag ändå var... Jag tycker det bara var... man ser inte det så ofta i filmer och jag tycker bara...
Ja. Det är ju inte så att han gör någon stor... Det är inte så att någon vändning kommer där. Att han bara ska sitta och flytta på bokstäver i namn och kommer på att det, vad fan som helst. Utan det är mer bara att man får en liten inblick i tankeprocessen.
Ja, och det gör liksom världen lite mer realistisk, lite mer konkret.
Det är lite som att jag måste skriva ner, om jag ska gå och handla fem saker, då måste jag skriva ner dem. Ja. Annars kommer jag hem med tre av dem jag hade tänkt köpa och någonting jag inte hade tänkt köpa.
Och en sak om det är att när jag tänker på att jag borde skriva ner, men jag kommer inte skriva ner, för jag går nu, jag kommer komma ihåg, så vet jag också att jag kommer inte komma ihåg detta.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Jag lämnar lägenheten och vet om att jag behöver fem saker för att göra min gulasch. Men jag vet om att jag kommer missa en sak, men jag skriver ändå inte ner det. Är inte det... Vad säger det om en människa?
Mm.
Det är någon så här självplågeri.
En ovilja att lära sig saker. En protest mot liksom bildningen eller någonting. Att man vägra utvecklas.
Ja, men då, och så blir det så att man inte köper diskmedel typ en vecka, du vet. Utan man har någon och så, ja, men jag kommer ihåg, skriv ner. Det är ett tips till alla som lyssnar. Skriv ner om ni ska handla. Gör en lista.
Precis som Robert Redford skulle ha gjort.
Ja, gör inte själva besvikna. Det var punkt nummer 5. Egentligen var det någonting positivt. Så är det. Punkt nummer 6. Här har jag sett diskbänksvåld, parentes, slagsmålscenen mellan Robert Redford och brevbäraren i lägenheten.
Mm.
Som känns ändå så tillräckligt grundad, jordad och realistisk. Och sen även attentatet, som också inte ser så jävla flashigt, utan människor blir skjutna och faller ihop.
Med lite för rött blod. Men jo, alltså det är ju något så här kallt, cyniskt 70-tal i hur det ska vara. Det ska vara lite metodiskt. Det här är inte att de... Nej, springer och kulorna träffar liksom ribborna i trappräcket så att de kommer undan eller någonting, utan det här är kalkylerat och uträknat och proffsjobbar.
Ja, och främst i den här slagsmålscenen är så här, det är också lite så här, du vet, bara ja men vi filmar, slåss lite. Men fan, jag tycker den är rätt hård. Alltså den känns realistisk och klumpig och jag tyckte den hade ändå nerv. Jag satt ändå och var lite orolig för Robert Redford. Men nej, du vet, få tag i pistolen snälla.
Ja, jag tycker att den fångar ganska bra de här övervägandena som jag antar att man måste göra om man hamnar i ett slagsmål. Att så här, nu är jag nerknuffad på golvet men jag lyckades få ut ett ben så han snubblade. Borde jag kasta mig över honom nu?
Eller jaga i kapistolen?
Jaga i kapistolen. Eller ska jag, där står en lampa jag skulle kunna använda som tillhygge. Vad är smartast att göra här? Hur spenderar jag de här sekunderna jag har i övertag? Ja. Det tycker jag den fångar ganska bra.
Ja, och det ser inte så här taffligt ut som slagsmålscenen kan se ut också. Och det är inte så här, det är inte Matrix. Utan det är ju så här dispensrealistiskt. Men det finns fan lite något farligt i det.
Mm.
För jag vill ändå, och det här kan ju vara helt fel, men jag vill ändå ha någon bild av alltså sex, du vet, James Bond-våld på 60-talet ser rätt taffligt ut.
Att det är lite Batman-våldet.
Exakt, ja precis. Det är lite så här pang och bam tecknade skyltar flyger fram. Det är lite så. Och här är det fan ändå lite riktigt.
Det känns lite som att Robert Redford hade blåmärken, va? Efter inspelningen.
Ja, och det känns också som att det verkligen var så här. Okej, nu är den här scenen med slagsmålet. Så vi tänker att du kan ju försöka sparka honom lite där. Och du kan ju försöka slå han och så ser vi vad som händer. Det känns inte så stuntkoordinerat.
Nej, utan det precis, det får följa liksom, vart föll du nu? Alltså lite sådär improteater. Och så precis. Tar vi det därifrån.
Ja, det är snyggt. Och jag kan gå upp till punkt nummer 7 då, för då kan vi gå in ännu mer i attentatet, för det hör ihop lite det jag ser nu.
Mm.
Det är att ett av de ställena där verkligen mitt hjärta sjönk som en sten,
Får jag gissa?
Ja.
Är det när Max von Sydow ber henne flytta sig från fönstret?
Nej, men vi kan komma till det om typ två punkter.
Ja.
Nej, det är i början av filmen under attentatet när den asiatiska kollegan blir mördad.
Ja.
Den kvinnliga. För jag visste om att Faye Dunaway skulle vara med och allting. Men jag hade någon förhoppning om att det kanske är typ Robert Redford och den asiatiska kvinnan som verkar vara lite kinixer med varandra och tycka om varandra. Ja, men de kanske kommer vara jagare tillsammans. Jag hade någon dröm om de två.
Hand i hand. Ja.
Ja, och så är det verkligen som att när attentaten sker så skjuter de liksom receptionisten och skjuter de den gamla gubben och skjuter de den. Och så är det som att jag hinner tänka att okej, nu kommer vi få se den asiatiska kvinnan sitta gömd bakom en kopiator eller någonting.
Mm.
Och så kommer hon fly på något sätt ihop med Robert Redford eller fly själv och möta upp Robert Redford och sådär. Men sen nej, den skjuter de henne också. Och då känner det blir bara, jag har liksom hunnit bygga upp en relation till henne eller en förhoppning om henne eller du vet, en känsla inför henne och Robert Redford som gör att jag faktiskt blev lite så här, nej men så här får man inte göra. Det var typ en twist för mig.
jag visste ju någonstans då att alla skulle dö där när jag såg den här gången. Att det var liksom det som skulle hända. Men deras relation är ju ganska behagligt underspelad. Jo, de har något. De kanske har legat några gånger. De kanske gör saker tillsammans ibland. Men att det är någonting man normalt sett skulle vilja se utvecklas.
Mm.
Men vi får ju aldrig göra det, för Max von Sydow är ett proffs.
Ja, men det kommer så lagom sent attentatet att jag hinner ändå bara vänta, hon kommer klara sig.
Sättet han undkommer det är nästan, om jag skulle bara pinpointa någonting som är en favoritscen, det är när han gör sin lilla jogg för att köpa lunch åt dem.
Ja. För bara säga en sak, då är du rätt. För det är då han säger till den asiatiska kvinnan, gå bort från fönstret.
Ja,
jag tänkte på en annan sak. Ja, precis. Ja. Men då är vi ju på exakt rätt punkt. Och du hade ju rätt då.
Mm.
Du hade rätt. Ja, och det är bara typ att skriva in det där bara. Jag står här framför dig och du vet om vad som kommer hända nu. Och jag ber ändå dig så här på ett hyggligt, uppfostrat sätt. Gentlemannasätt.
Ja.
Ja, kan du flytta dig från fönstret så jag kan döda dig och slipper, du vet, ingen idé att hålla på med massa krångel nu och du vet.
Du kommer att dö, så varför inte göra det enkelt för mig?
Ja, jag har också ett jobb att utföra, du vet hur det är.
Ja, jo det var det jag menade.
Och sen har hon väl, för man får inte se när det är skjuten tror jag, hon ligger väl bara död samma.
Exakt.
Och då ligger hon väl att hon har gått från fönstret va?
Jag tror det. Eller ja, det är inga kulhål i fönstret.
Nej.
Det är ju ingen annan som har uppmärksammat attentatet förrän han kommer tillbaka.
Nej, precis. Och du pratade om att han joggar och köper lunch. Jag minns inte riktigt.
Att han går ju en bakväg, det är ju som en poäng. Men hela det när han säger det regnar ut och han drar upp jackan och så här, letar sig så här, bakvägen ut. Det är någonting med hela den förflyttningen som är bara jävligt snyggt genomförd. Och man förstår att även att han räddar sitt eget liv här. Genom
varför
att
egentligen? Alltså för, okay, jag såg ju det först som att det här tycker du vet, vakterna är jobbigt och det går lite mot protokoll och sånt, men han är lite busig och lite så här, du vet, Robert Redford, du vet.
Ja, men det regnar ju. Han vill ju inte ha regn på sig när han ska köpa lunch.
Men det har ju ingen betydelse egentligen för att han överlever inte.
Ja, men hade han gått ut genom huvudentrén, då hade ju de sett att han gick ut.
Ja,
då visste ju de att de skulle vänta in honom och döda honom också.
Jo, men det kunde ju lika gärna varit så att han går ut, sen kommer de med sin bil och gör sig redo. Alltså, det hade ju gått att lösa utan den där bakvägen. Men ja, okej, bakvägen är för mig som inte riktigt behövde bakvägen av den anledningen.
Nej.
Som du beskrev nu, så tycker jag ändå att den funkar bara för att visa på att Robert Redford är så lite charmigt jobbar, du vet, följer inte reglerna, du vet.
Han är den snälla killen som tar sina egna vägar för att han tycker att det här byrå protokollet är trams.
Ja, och han är fortfarande liksom lite, han är fortfarande ung nog att han har lite liv fortfarande, lite själ, lite, du vet. Ja. Han har inte blivit helt så här, du vet, bara går till jobbet och gör det som blir tillsagt. Han ändå, du vet, han kommer dit med någon sån ung energi som de andra inte riktigt har.
Han är en ganska ung 40-åring här.
Är han ens 40-ålder här när han spelar in
det? Ja, men nog är han det.
Är han det?
Ja, närmare 40. Vad är Robert Redford? Han är född i mitten av 30-talet, skulle jag tro.
Då är han ju väldigt gammal då.
Ja, alltså jag vet att jag klickade på Robert Redford efter jag hade sett den, för jag trodde att han var död, men det var han inte, han lever. Men han måste ju vara någonstans mellan 85 och 90 idag.
Ja, nej. Han gjorde ju den filmen, såg du den sista Gentlemannen? Det var väl han som regisserade den också, eller han spelade på den?
Han är 87. Jag har inte sett den. Han är 87, ja. Vad är man född då? 37. Då är
han
ju...
är född 1936. Mm. Så då var han 1975 var han då
39
typ. Ja. Han var min ålder.
Ja. Struntar du i riktlinjer på jobbet för att det ändå är enklare?
Jag är lite Robert Redford personen tror jag ändå på jobbet.
Det är jag med, fast helt utan charmen och utan känslan av att det är en snäll kille.
Ja, ja. Det finns ingen charm i något att göra, men jag går ändå runt i luvtröja på jobbet. Men alla den korridoren går ju lite i skjorta och kostym.
Mm.
Det är väl det som är det enda Robert Redford ska i mig. Att jag går lite mer ledigt klädd. Men det kommer ju försvinna, du vet. Det är det jag menar. Att han har inte, den äldre har inte hunnit slockna henne av att vara lite levnadsglad. Även på sin arbetsplats.
Ja, eller trotsig, eller vad det nu är.
Ja, men så klär man sig skjorta och kostym och sådär. Vad som man vill eller inte. Det är i alla fall punkt nummer 7 då. Och punkt nummer 6 och punkt nummer 7 som handlar om våldet och även det här attentatet då. Punkt nummer 8, nu är det varmt kan vi säga också då.
Ja.
Här har vi sett någonting som alla skulle satt på den här listan. Och det är Robert Redford, men också Faye Dunaway. Jag sätter dem på samma. För jag tycker att båda är väldigt bra. Och det finns en väldigt så här vardaglig hyven sexighet över Robert Redford. Det har vi nämnt några gånger nu här, känns som. Eller vidrört. Men jag tycker också att jag tycker Faye Dunaway här är jätte... Alltså, jag tycker hon är skitbra, faktiskt. Men jag vet inte om jag har sett henne i så mycket att jag vet... Men jag har alltid sett henne som en lite så här, du vet... Vad heter den skådespelaren som är med i Afrikas drottning?
Ja, Elizabeth Hepburn. Catherine Hepburn, förlåt.
Catherine Hepburn. Mm. Jo, jag har nog sett Faye Dunaway lite som en sån här Catherine Hepburn, Hollywood, superstjärna.
Dagar.
Ja, men jag har sett henne liksom som att de... Lite som jag kan se även Kate Blanchett, eller Tilda Swinton, de är så här... De lever lite i sin egen värld. De är lite bortom våran värld. De är som att de är någon sorts liksom, ett mångdimensionellt väsen.
Mm.
Och så har jag nog kanske också i min ignorans, för jag har inte sett så mycket med Faye Dunaway, men jag såg ju faktiskt att hon var terapeuten ju i The Thomas Crown Affair till Pierce Brosnan.
Jaha,
och hon
ja.
Är även med i originalet med Frank Sinatra. Men hur som helst, i den här filmen så tycker jag hon var alltså vanlig. Så jag tycker hon var otroligt bra på att spela bara en vanlig jävla människa som hamnade i en jävligt bizarr situation.
Det är en svår roll att kalibrera det där måste ju vara. Alltså att inte bara bli någon som, alltså Robert Redford bara rycker med hela tiden och nästan släpa efter sig genom det här och våldta när det passar honom. Men heller inte att bli någonting man stör sig på som ett hinder i... Ja, men man vill ju att han ska komma vidare, komma undan mördarna, avslöja konspirationen. Då vill man ju inte se henne som någon som står i vägen för det.
Så att det blir som typ Kate Capshaw, eller vad hon heter, i Temple of Doom.
Ja.
Lite, alltså jag tycker inte hon är så horribel i den filmen som det liksom målas upp. Men liksom det där våpet som man ska springa runt med.
Nej, och det är ju verkligen inte...
Nej, och när hon sen tar sig an en Tintin-roll i filmen och hjälper Robert Redford.
Mm.
Jag tycker det är skitkul, titta på.
Hon har lite den här svalheten som behövs kanske för att fixa det. Catherine Hepburn hade också gjort det. Audrey Hepburn hade inte funkat. Hon är för
näpen. Nej, men det är att Catherine Hepburn har dock inte... Hon är för mycket det här lite mångdimensionella superstjärneväsenet.
Men lite David Bowie.
Ja, men typ, jag kan inte se henne stå och diska. Kan jag äntligen se Faye Dunaway stå och diska.
Mm. Alltså jag vet inte vad jag associerar Faye Dunaway till. Två grejer dyker upp. Hon spelade, nu är det risk att jag är bort med, men jag tror att det är Joan Crawford. Hon spelar den här Mommy Dearest filmen som är meme-vänlig.
Den med galgarna.
Ja. Mm. Den tänker jag på som inte är så jävla dum.
Jag har inte sett den. Du tänker också på Chinatown.
Nej, jag tänker inte på Chinatown. Jag tänker på en film med Johnny Depp som kommer på 90-talet med någon jävla flygande flundra. Jag minns inte vad den heter. Och då är hon lite grann... Milfen i den.
Uh-huh.
Men du har inte, du den har heter sett... något med en delstat.
Men du har inte sett Am I on Private Idaho?
Är hon med i den också?
Nej, jag vet inte, jag bara nämnde en delstat.
Ja, men... nej, det vet jag inte. Nej, jag tror... Aris... Nej, jag vet inte fan vad den heter. Skulle gå och kolla upp. Men det är med någon sån här indie-film från typ 93 med Johnny Depp som någon svårmodig person. Och hon är någon 50-plus kvinna med sexappeal. Och att det är någon fantasi om en flygande flundra.
Ja, men du har inte sett The Thomas Crown Affair av Adam McTiernan som jag sett den, med Pierce Brosnan och Rene Russo.
Jag tror inte jag har sett varken originalet eller Pierce Brosnan-versionen.
Jag såg den för den fanns på Prime. Jag har nog inte heller sett den. Det kom inte, för det känns som en film som man nog inte är väldigt svår att missa på tv under ens uppväxt. Man måste ju nästan aktivt vilja att inte se den för att missa den, känns som. Det är sån film.
Ja, men jag ser ju direkt bilder ur trailern. När du nämner den ser jag hur trailern såg ut. Men nej, jag duckade.
Men det är i alla fall den, Faye Dunaway, terapeuten. Och där känns hon redan väl lite så här... då känns hon lite mer så här opererad och lite mer inte den vanliga människan längre.
Ja, men det är lite så jag vill se henne. Alltså hon ska...
Ja. Det känns som att hon dyker upp. Dyker hon upp i någon känns som att hon skulle kunna dyka upp i någon så här, alltså någon av de här i svallvågen av Scream skräckfilmer som rektor eller någonting. Hon skulle kunna ha någon sån roll, du vet.
Ja. Men är det i någon av Thomas Crown Affair filmerna som slutar med att typ han flyger ett flygplan?
De flyger ju Rene Russo och Thomas Crown flyger flygplan ihop. Alltså Pierce Brosnan och Rene Russo gör det. Men det är inte det, jag tror inte det är slut.
Jag kan ha sett någon. Är det Steve McQueen i originalet?
Ja, förlåt, jag sa Frank Sinatra, men det är nog Steve McQueen, ja. Steve, det är nog Steve McQueen och jag vet att det är lite skillnad, för jag tror de spelar polo och så i originalet. Och de har uppdaterat lite grejer då i remaken. Men det jag kan säga i remaken är att det finns en scen där typ, ja, utan spoiler, men Thomas Crown, det vill säga Pierce Brosnan, han gör typ en omvänd heist. Och då, den är jävligt snygg, den polisen. Alltså det är jävligt snygg, du vet. Det finns en scen där. Så jag kan tipsa om du ser den. Att just den scenen känns ändå som ett så här rätt perfekt hantverk. Att få den att kännas spännande.
Ja, men jag har sett någon av dem. För jag minns det här med något flygplan mot slutet.
Men för jag tror att i originalet kan det vara så att de håller på med typ bankrån och skit.
Ja. Ah.
Men i den här är det ju mer strikt att hänga tavlor. Detta var punkt nummer 8 i fall. Punkt nummer 9, nu är det varmt. Nu är det jättevarmt. Här sätter jag Max von Sydow. Och främst för den här sista monologen som väl är kanske lite känd för att de paroderar den i ett Seinfeld-avsnitt. Men det finns något så jävla snyggt i den twisten som kommer. Där, och det är lite samma det vi pratade om, det här när han ber henne snäll, kan du flytta från fönstret för att jag är här utför ett jobb och du vet hur det är.
Mm.
Du vet. Och så, det är så jävla snyggt i slutet där det visar då att han inte har något kontrakt på att ta livet av Robert Redford.
Nej, det är häftigt, han har fått ett högre bud.
Ja, så det är verkligen, då gör han liksom inte det och till och med erbjuder och skjutsar honom in till stan.
Och Robert Redford nappar på det. Han köper ju det här cyniska, helt frånkopplade några ideal som von Sydow ändå gör ett ganska bra case för.
Ja.
Att Robert Redford ändå respekterar det och nej, det är nog inte för mig, men jag tar ju gärna skjutsen.
Ja, och så här, och Max von Sydow och typ två yrkesmän till varandra också ger något tips, bara du borde flytta till, du borde typ fly landet.
Ja, eller kanske du skulle vara bra på det jag gör, tror jag.
Ja, fan.
Och det är befriande. Det är skitbra. Och verkligen en twist då den går från att vara den här lite pulshöjande thrillern till att som bara plana ut och the big bad blir en vän för att han bara finner sig i situationer.
Ja, eller liksom...
Och hjälten också på ett sätt.
Precis, för det bygger upp det i akt 3. Och vi förväntar oss att det kommer bli någon uppgörelse med Max von Sydow. Och så kommer han, och så kommer den twisten. Och så, alltså, så är det på något sätt som att filmen växer av att de pyser ur den ballongen.
Ja,
och att det verkligen blir så här, aha, okej, nu pratar ni om någonting annat här.
Mm.
Och liksom om hur jävla... hur den här världen egentligen ser ut.
För jag tyckte i början av filmen att Max von Sydow var lite stolpig som den här kliniske mördaren. Kanske att jag tyckte att, ja men okej, att det blev, jag fick lite de här Peter Stormare i Fargo-vibbarna, att man ja, bara kastar någon som ska kännas exotisk. Men han räddar ju, redde ju upp det fullt ut. Ja, i den där sista sekvensen.
Det finns en liten snygg sak också tidigare, det är när han pratar med sin uppdragsgivare och han liksom tar på sig ett misslyckande och säger, men jag bjuder på detta.
Ja.
Han bjuder på ett mord, tror jag. Så här. Det finns, jag tycker det är snyggt i hur jävla kallt de pratar om det och hur det behandlas bara som ett jobb, och den twisten i slutet som också visar på hur det bara är ett jobb.
Mm.
Ja, jag tycker det är skitbra.
Ja, nej, vad ska jag säga? Det är kanske det bästa med det. Jag kanske skulle ha satt det som 10.
Jag kan säga att det är bättre än om det hade varit, du vet, att Robert Redford måste stoppa en sprängning av någon antenn i någon krigsmiljö i djungeln.
Eventuellt Alperna.
Eventuellt Alperna och kanske någon så här, du vet, tafflig skid. Du vet, lite som i den här Bond-filmen där med Kojak. Alltså att, i hennes mest hemliga känslor. Att någon sån här skidsekvens, att man har en jävla bluescreen i bakgrunden. Ja, så tacka gud att vi fick den här filmen.
Mm.
Som är riktigt bra. Och det bästa med den här filmen, punkt nummer 10, det varmaste, det hetaste, vi är längst upp på termometern. Vi är kvar vid slutet, för jag tycker också det är så jävla snyggt i hur den bara tar en twist till med paranoian i slutet. Och det är så snyggt sin enkelhet när Robert Redford säger att han har gett allt material och allt han vet i tidningen.
Mm.
Och det är bara som att, och så säger då den här CIA-chefen att, ja men kommer de trycka det? Frågetecken.
Ja.
Och det är bara så här, det är också som att vi har fått lite veta att man kan inte lita på CIA, man kan inte lita på det, vi vet så här, men, och så springer man liksom mot målet som vi ser framför oss, och det är liksom att han kan lämna över till tidningen. Han, och då går han i mål liksom med sitt uppdrag, och där är någon sorts, det är som att nå sin ambassad när man är jagad i något, i ett Nordkorea. Man når svenska ambassadens grindar, ja. Du vet. Och så skulle någon bara säga det här, ja men... kommer de släppa in dig. Och det är bara, du vet, det blir bara som att det står spinn i den här paranoian om hur är egentligen den här världen uppbyggd.
Men jag tycker även övertygelsen som han säger, det kommer de att göra.
Ja.
Är att de väger nästan lika tungt den där, men kommer de att trycka det som hans, bara, jo, det kommer de att göra.
Jo, men är det inte ändå att man förstår. Eller det kanske också är vem det är som ser på det i slutet då.
Ja.
Men jag tyckte att Robert Redfords där väldigt snabbt blev inte avklädd, inte så att han satt upp för att bluffa, men att han det var en osäkerhet i honom.
Mm.
Och så jag inte var bara som att han där förklarade hur världen fungerar, att det finns en nivå till av det här. Det finns ingen sanning att presentera, för du kommer aldrig kunna, vi kommer aldrig se till att du får ut sanningen.
Och världen vill ändå inte ha den.
Nej, och det är så här, det bara man såg framför sig typ så här, du vet att när man fick se bakom ridån i Cabin in the Woods, eller vad fan den hette.
Mm.
Att det är så här, aha, du vet, den här stugan är bara kulisser, och det finns hela det där tunnelsystemet under marken med de här människorna som jobbar. Det var bara som man plötsligt såg att så här, fan, hela världen är konstruerad och styrd av makter.
Men det är väl det här, jag skulle säga att det är så här 70-30 till konspirationens fördel. Men det är någonting med Robert Redfords, bara, jo men they will print it.
Aha, att, okay, att, det är vad du ser på det goda i världen, och du har en tro och en optimism.
Jag tror på de här enskilda idealisterna, som att de bara med sin goda vilja ska kunna förändra allt ont i världen. Är det så?
Och för mig blev det bara som det ögonblicket när man ser en Tappa MC-film och man inser att jävlar, hon drömmer. Vi är i mardrömmen ja. Nu. Förstår man är att det är liksom var den sista unsen av möjlighet till att vi fortfarande var i en verklighet med de regler och lagar som vi tror finns. Och istället var vi bara i den här totala mardrömmen där allt är liksom...
Jag tror det har med den där rågblonda luggen att göra som Robert Redford har, att man vill bara tro på honom hela tiden.
Ja, fantastisk under sitt under 70-talet. Jag minns att jag gick och såg, jag var i New York 2013 och så gick jag och såg en film som heter Gravity. Du vet, rymdfilmen med Sandra Bullock och George Clooney.
Jag tror att det var en av de första framträdanden jag gjorde i den här podden var hade med den att göra.
Var det?
Ja, jag tror det.
2013 var fan, det var fan vad länge sedan det var, för då hade vi ju haft podden några år. Första gången du med, jag är rätt säker på, när vi pratade om Skyfall.
Jag skulle säga, jag har någonting med Gravity, att jag tror att jag lutar mig tillbaka och låter dig och Gustav prata om den. För det var någonting jag skulle följa upp den med. Att det var som ett tvådelat avsnitt.
Ja, jag minns att du var med i ett avsnitt om Skyfall för att Halloween. Sen kom du med 3 Halloween-tips, tror jag. Men detta var ju länge sedan, ingen bryr sig om detta. Men, vänta, vi ska se här.
Jag skulle säga att det var Gravity och 3 Halloween-tips. Men jag har haft fel för.
Jag tror att det var... Prata om någonting kul så ska jag söka på Gravity.
Ska jag prata mer om Robert Redfords...
Här, avsnitt 106 finns på typ, vet du, internet, archive.org. Det finns inte upplagt på typ Spotify så tyvärr. Mm. Men avsnitt 106 av den här podden, 11 november 2013 då kanske. Tillsammans med Erik från podcasten Vacancy pratar vi om bioaktad Gravity. Och vi är överens om att något borde gjorts annorlunda med Sandra Bullocks karaktär. Men inte lika överens om vad. Sen det andra delen av det avsnittet är. Erik listar också de 5 sorgligaste ögonblicken i skräckfilm. Och här spoilas det så friskt att Gustav blir tvungen att lämna konversationen.
Oj, jag har ingen aning vad det kan vara för 5 ögonblick.
Nej, frågan är om det här...
Har du kvar det där någonstans? Går du att lyssna på?
Ja, jag kommer lägga upp det här igen som ett retroavsnitt. Nästa avsnitt blir avsnitt nummer 106 av podden. Om Gravity och om att du listar... Sorgliga ögonblick.
Jag kan inte minnas jag kan inte spontant förstå vad något av dem skulle vara.
Jag minns inte heller. Men jag tror att du var med tidigare, för du var med och pratade om Skyfall. Hur som helst, jag var i New York, jag såg Gravity. Och där såg jag en poster för en film med Robert Redford när han var i en båt.
Ja, men finns det inte sån att han...
Minns du någon film om Robert Redford från 2013 när han var nere på en båt?
De har tänkt att han är lite för gammal för att spela typ det han gör i den här. Finns det inte någon där han så här, joggar runt i vildmarken också i typ gubbjeans?
Som är rätt ny eller?
2016 kanske.
Jag vill bara säga den sista Gentlemannen med han och Sissy Spacek, tror jag. Den var rätt trevligt när han spelar bankrånare, men att han spelar att han är för gammal för det.
Ja, det har jag inte sett.
Han är Gentlemannen bankrånare. Okej, nästa avsnitt av den här podden. Om inte du har någonting mer du vill säga om The Days of Navarone.
Nej, men jag håller med. Det var en jävligt trevlig,
ja, jättebra,
upplevelse.
Jättebra. Vi tipsar alla som inte har sett den, som ändå har lyssnat, att se den.
Mm.
Den får titta på Snackars klassiska gå se den betyg. Nästa avsnitt blir avsnitt om 106 av den här podden där vi pratar om Gravity.
Mm.
Och sen så kommer vi tillbaka, tror jag. Jag kan inte komma på om vad, men vi har nog säkert något bestämt. Det blir säkert en mästarfilm. Någon mästare på något sätt.
En av de riktigt, riktigt stora regissörerna som Sidney, ja, Pollack och John Schlesinger.
Ja, för det här är mästarnas år på Tittar och snackar.
Mm.
Och vart kommer du ifrån när du inte är med i den här podden?
Då brukar jag prata skräckfilm i en podd som heter Vacancy med min kompis Magnus.
Mm. Har ni lagt upp avsnittet om Cherry Falls, Gravity Falls och Valentine Fallsen?
När detta avsnitt släpps så finns det för alla att lyssna på.
Ett avsnitt alltså om 3 slashers som stod lite i skuggan av Scream, kan man säga så? Och jag vet hur det förra sommaren.
Ja, exakt. En genre som jag tycker är ganska trevlig. Alltså den här 90-tals slasher reviven.
Jo, men det jobbiga med det, det är lite som att när man slår på en Nirvana-skiva, man vet att det bara finns så många som det finns i den diskografin. Det är tråkigt att det inte kom liksom 10 till filmer i den vågen.
Där det finns något att hämta. Nej, den var lite för kort och för intensiv och lite för fokuserad på att gå upp på bio.
Mm. Och det känns som att det finns få av de här riktiga, de högsta klassen där. Det är Scream, vet du, förra sommaren, så att det är de 2. Sen faller det rätt fort neråt. Men hur som helst, det här är en podcast som jag tittar och snackar. Den finns där poddar finns. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Skitkul. Tipsa gärna en vän eller 2 om att lyssna på den här podden. För det är kul om fler lyssnar. Och i nästa avsnitt så kommer ni höra oss prata om filmen Gravity med Sandra Bullock. Och George Clooney är regisserad av en mästare i Inuyasha. Eller vad heter han?
Det är inte Cuarón då?
Är det Cuarón?
Jag vet inte. Nu gissar vi spanska regissörer. Jag skulle säga att det är Cuarón. Han är mer teknisk. Han gillar sånt här.
Gravity från 2013 är Cuarón. Alfonso Cuarón. Jag blandade ihop det då med regissören till Revenant. Så då kanske. Det är som det. Hur som helst, vi hörs nästa avsnitt, Erik.
Hej.
Tjo.